Jag tänkte idag att vi skulle ta en vandring tillsammans, du och jag. Vi skulle vandra fram till en plats som är världskänd. Va? Miljontals människor har varit där. De har varit där i sina hjärtan. Många har varit där också rent fysiskt. Vi ska vandra ut i Golgata ikväll. Om du aldrig har varit där någon gång, så kanske det här får bli en första gång ikväll. Så här, men jag har aldrig varit nere i Israel. Så. Nej, men du kan vara där i ditt hjärta. Jag tänker på han Rembrandt. Va? Rembrandt var ju en fantastisk konstnär. Och han var ju sån, han gjorde sig ju känd genom att måla in sig själv i de här fina bilderna han gjorde. Och han har ju bilder där han finns med bland åskådarna där i de här dramarna som utspelar sig under Jesu tid. Det största dramat av dem allihop, det är ju det som sker vid korset. Det är det som händer, det är själva epicentrum av allt det som evangelium står för. Jag hörde en man som sa för länge sedan, han sa så här, och jag har tänkt på det där och levt med det där. Han sa, Stefan, det kommer en tid då man kommer att förkunna ett evangelium utan korset. När man tar bort korset ur evangeliet, då blir det ett fint budskap. Det blir visdomsord, det blir fina saker och Jesus blir en, ska vi säga, ett exempel, ett föredöme. Han blir många saker, men han blir inte en frälsare. Och det världen behöver är en frälsare. Men det finns ingen frälsning utan det som sker vid korset. Och det är därför som vi, både i den här generationen och i den yngre generationen, måste hjälpa varandra att gå ut i Golgata. Erfara det som sker där ute. Och det kan man göra genom att få ett möte med Herren i sitt hjärta. Och genom att evangelium förkunnas, så kan du slungas fram till den där platsen och se det som händer där. Och när du ser det som händer där och dröjer kvar där, så kommer du att känna att det angår dig. Det är någonting som har med dig att göra där, som sker där vid Golgata. Och därför vill jag föra dig ikväll till den här platsen. Och för dig som har läst din bibel många gånger, du känner ju till det här. Och du som har sjungit alla de här sångerna och allting som har med det här att göra, fortsätt att sjunga de sångerna. De går aldrig ur tiden. Lev med de här sakerna. Därför att ju mer centralt vi kan vara när det gäller evangelium, ju mer förstår vi det som evangelium leder fram till. Med löftets uppfyllande, med de saker som finns där som fantastiska dyrbarheter. Men det börjar vid korset. Och nu är jag en sån som vill ha lite gensvar här. Kan du ge mig lite gensvar här ikväll? Ja, det duger i början. Säg efter mig, det börjar vid korset. Bra, halleluja. Låt oss gå dit då. Vi går till Lukas evangelium. Där har vi en av de här berättelserna som för oss till den här platsen. I Lukas 23, vers 32, om du har din bibel med dig. Annars får du bara tro på att det är den vi läser i. Man vet ju inte nu för tiden. I kapitel 23, versen här. 32, ja. Det här känner du säkert till. Du vet att det var ju inte bara Jesus som korsfästes den där dagen, utan det var ju fler än han. Och det står så här: två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den platsen som kallas för huvudskallen, alltså Golgata som vi brukar säga, korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus säger: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och så delar de hans kläder mellan sig, kastar lott om dem. Folket stod där och såg på. Folket stod där och såg på. Det har man gjort i 2000 år. Man har stått där och sett på. Jag funderar över, vad tänker de när de står där och ser på? Det är inte någon som ingriper. Det är inte någon handlingskraftighet där. Det är en slags vanmakt och förlamning där. Många är förvirrade. Därför att de har hört den här predikanten Jesus. De har sett hans kraft. Va? De har upplevt saker. De har fått möta honom till helande och befrielse. Döda har blivit uppväckta. Nu hänger han där. De är förvirrade. En del är glada. Äntligen har vi fått honom dit vi vill. Äntligen har vi fått liksom bot för de här sakerna. Äntligen har vi fått ordning på det här röran som har blivit med den här väckelseförkunnaren. Andra bara vet inte hur de ska tänka. En och andan är jätteledsna över det här. Hans lärjungar, de är liksom paralyserade av den här vanmakten som har kommit genom att deras hopp har slocknat. De vet inte vad de ska tänka riktigt. Den främste av hans lärjungar, kan man tycka, han borde ha varit aktiv där, men det var han inte. Han var i skuggsidan någonstans, Petrus. Han liksom skämdes över det han hade gjort tidigare. Han fanns säkert där någonstans, men han är inte bullrig där. Han talar inte ut, han säger inte det här är fel. Han är tyst den där dagen. Kvinnor gråter, barn skriker. Det är ingen rolig syn det här. Det är inte ens en vacker syn. Va? Vi tycker det är vacker för vi vet vad det har för innebörd. Men det är en brutal syn det här. Och när man tittar upp här så ser man ju de här tre korsen här. Och jag skulle önska att du kunde bara försöka vara med i din fantasi och bara tänka lite grann här. Och bara liksom leva det in i det här, vad det här innebär. Vet du, jag lärde mig läsa Bibeln när jag var liten. Och jag har en väldigt bra fantasi från början. Va? Och det har gynnat mig när jag läser Guds ord. Va? Därför jag liksom sätter mig in i det här. Jag försöker tänka mig in i hur det var. För det här är ju ingen fablernas bok, utan det här är ju en verklighet. Va? Det här har ju hänt. Va? Och för att liksom dra undan den där dimridån av overklighet som så gärna vill komma, att det blir teoretiserat allting, så är det så bra att riva loss sitt hjärta och sina tankar och liksom bara ställa sig där och tänka: Jesus, nu är jag här och nu vill jag se det som händer här. Jag vill förstå det här, jag behöver förstå det här, Jesus. Ja. Jag hörde en berättelse en gång som jag tyckte var så talande i det här. Det var två killar som var ute och hajkade i Europa. De reste runt där i Europa. Och så där. Och de hade väl inga pengar, så de luffade för sig fram. Jag vet inte hur det begav sig. Men de kom till en stor stad i Europa någonstans. Och då så bestämde de sig för att vi strosar runt lite grann. Lite olika intressen, så de gick åt olika håll. Men så säger vi måste ju träffas någonstans så, mitt på dagen. Och då så säger den ena där att ja, men vi kan väl träffas vid den där stora katedralen där som finns i stan, en stor jättekyrka där. Ja, men det är bra, det är ju bra riktmärke. Då syns vi där då, klockan 12. Ja, så kommer den där killarna dit, va. Och den ena letar upp, försöker leta den andra där, och det är en jättestor kyrka det här. Så han går in i alla sidokapell och letar runt där. Han hittar ju inte kompisen. Så då skickar han ett sms till honom och säger så här: du, jag är ju här nu, var är du någonstans? Och så får han svar på sms: jag är vid korset, så. Och så skickar han svar tillbaka så här: då möts vi vid korset. Du vet, det där kan man mötas. Va? Vet du, man kan gå vilse även i Guds värld, va? I församlingsvärlden och den kristna världen. Men om man inte kan mötas vid korset som kristen, så kan man inte mötas alls. Va? Därför att det är det vi har gemensamt. Vi har många saker kanske som inte är så gemensamt, men vi har en sak gemensamt. Det är det som händer vid korset. Vi möts vid korset. I vers 39 står det: en av brottslingarna som var upptängda där skymfade honom, hädade honom och sa: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men en andre tillrättavisade honom och sa: frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi har fått vad vi förtjänar. Men han där, han har inte gjort något ont. Och sen säger han: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Tänk på mig. Och Jesus svarar: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Han bad om en tanke och han fick en plats. Det här är ju så lätt så det blir svårt. Kan det verkligen vara så lätt? Den här killen, han hade inte gått någon konfirmation. Han hade inget dopintyg att visa fram. Fanns inte med någon församlingsmatrikel. Han var ju en brottsling. Han var kriminell. Om några timmar eller någon timme så skulle han vara över på andra sidan. Han hade inget att visa fram för Jesus. Ingenting. Han kunde inte säga: du, men jag har faktiskt gjort en del goda grejer. Jag gav en grej till brorsan när jag var liten. Han har ingenting att visa fram. Allt han hade, det var just precis det som behövdes. Därför att det han hade, Det var det Jesus ville. Jesus behöver inte att man visar upp en massa fina betyg eller fina saker. Andra människor kanske vill det, men Jesus, han behöver andra saker. Vad Jesus behövde, det var att den här mannen böjde sitt hjärta för den som hängde där i mitten. Och säger: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Direkt så var frälsningen där. Han behöver inte gå och fråga någon kommitté: vad tycker ni vi ska göra med den här killen här? Utan han hade makt och myndighet att säga: idag kan du vara med. Du är med här. Men jag har ingenting att visa fram. Nej, det behöver du inte. Jag har vad som behövs för det här. Tycker jag är starkt. Jag tänker på de här tre korsen där. Tre personer hänger där. Brottslingar på varsin sida om Jesus. De har gjort något fruktansvärt eftersom de är dömda till döden. De hänger där. Men låt oss titta på lite grann vad som de här har gemensamt. Man kan säga så här: alla tre hänger här på grund av en sak. Synden. Det är därför de hänger där. Nummer två: alla tre kommer att dö. De dör på grund av synden. En kommer att dö i sina synder. En annan kommer att dö från sina synder. Men den tredje, han som hänger i mitten, han dör för våra synder. Men alla är där för synden. Det här med synd är svårt i Sverige. Det är svårt att prata om. Vi har bytt ut det mot misstag istället. Eller fel kemi i personligheten eller något sånt där. Men synd är synd oavsett vad vi kallar det. Och synd är ju egentligen grundläggande inte massa saker som vi människor vill lägga på det. Utan det handlar om mitt förhållande till Jesus. Det vill säga hur jag ställer mig i förhållande till honom. Den där killen där som fick en biljett i himlen den där dagen, han visar vägen på det här. Han visar att för att få bort den där synden så måste jag förhålla mig till Jesus på ett sätt som gör att jag kan få den där biljetten. Vad gör den här killen egentligen? Jo, han böjer sitt hjärta för honom som hänger i mitten. Han kommer till en insikt: jag fixar inte det här själv. Jag reder inte ut det här själv. Jag kommer inte klara det här själv. Hur mycket jag än försöker så gör jag inte det. Jag behöver inte en kompis, inte en medvandrare. Jag behöver en frälsare. Och han som hänger i mitten, jag har upptäckt något med honom. Han kanske kan hjälpa mig. Idag ska du vara med mig. Wow. Alla tre dör där. Jesus dör också. Och det står om honom där och hans död, hur han fungerar. Det står så här i Romarbrevet 5, vers 6. Medan vi ändå var svaga så dog Kristus i det ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill ju någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Det är det som händer där ute. Här har du en som dör för någon annan. Här har du en som dör för vad Bibeln säger, för syndare. Här har du en som dör för sådana som dig och mig. Istället för dig och mig. Han betalar ett pris där. Och det priset är priset för synden. Den tar han på sig själv. Jag funderar på det här. Som det står här. Knappast vill ju någon dö för en helig människa. Jag funderar på, vem skulle jag vilja dö för? Det är väldigt få. Titta runt lite grann här och säger att det är stort sett ingen. Men man ska vara ärlig, va? Jag har suttit ner och funderat över det här. Vem skulle jag tänka mig dö för? Ja, jag har ju några stycken som jag skulle vilja dö för. Eller inte vilja, men som jag skulle kunna tänka mig dö för. Ta en kula för. Kasta mig i vägen för att rädda dem och bli påkörd själv. Du vet, sådana hjältemod, hjältebragder som människor håller på med. Varför gör man sådana saker? Jo, för att man älskar dem. Jag har ju min fru till exempel, Marie. Henne skulle jag gladeligen, inte glad, kanske inte gladeligen, men så roligt är det inte. Men om det skulle behövas. Och jag har varit faktiskt där i mitt liv, för hon var väldigt sjuk vid ett tillfälle. Och då satt jag att fundera på det där. Att jag tyckte det var så orättvist att hon skulle bli sjuk och inte jag. För att ja, men jag har ju varit sjuk, jag är ju sjuk jämt, va? Men hon är ju aldrig sjuk. Och så blir hon jättesjuk och liksom blir och nästan dör där, va? Och då tänkte jag igenom just de här sakerna. Tänkte, nej, alltså jag skulle gärna ta det där så Marie kunde slippa det där. Och det är ju inte för att jag är så speciellt god, utan det är för att det finns en kärlek mellan oss två. Det är likadant med mina barn. Och du är väl likadan som förälder. Att du tänker, ja, men ska de behöva lida och gå igenom det här? Jag kan ta det på mig. Alltså, vi gör det därför att vi har en koppling till människor. Men där slutar ju liksom listan ganska... Jag menar, du har kanske på din ena hand där några stycken eller något finger, kanske du har någon person där som du kan tänka dig att göra det för. Men det är inte väldigt många, det kan du väl hålla med om i alla fall. Och när vi skulle säga så här, inte skulle du vilja dö för hela världen. Utan du kanske vill hålla på att säga att döda hela världen. Men ibland känns det ju så. Va? Men Jesus, det står att han dör för oss medan vi ännu var syndare. Va? Alltså han tyckte det fanns ett värde i att ta den platsen. Varför säger du? Är jag så fin då? Är jag så... Varför? Är jag så mycket värd då? Tydligen då. Så är han villig att kliva in och ta det som behövs för att jag och du skulle kunna gå fria. Det är svårt för nutidsmänniskan att tänka på det här sättet. Varför då? Därför vi liksom har plockat bort vissa såna här begrepp som gör att det blir svårt att få ihop det här med evangelium. Därför jag menar, vadå? Vad jag är så illa skick så att jag måste dö? Är synden så liksom på det sättet att den leder dit? Ja, det är det den gör. Hur ser Gud på synden egentligen? Ja, men bara titta på Jesus och han som hänger där. Se, så ser Gud på synd. Så illa tycker han om den. Ja, men hur ser han då på mig? Se också på Jesus. Så mycket tycker han om dig. Så att den är villig att låta Jesus ta den platsen för dig och för mig. De här två som hänger jämte Jesus, jag skulle vilja säga att de representerar hela mänskligheten. Mellan de här två är det som ett stort spann så här. Och någonstans där i den här gradskalan finns du och jag. Du har han där liksom det, som hänger på andra sidan. Som är, han är fräck ända in i döden. Va? Han är hård. Va? Han är obruten. Va? Fränt som ändrar han sig till Jesus. Du där. Om du är vem du kallar det att du är. Varför tar du inte och kliver ner där från det där korset? Och förresten kan du hjälpa oss också ner i sådana fall. Tack gode Gud att Jesus inte lyssnar på det. För hade du och jag inte kunnat sitta här idag. Han hade någonting över sitt liv som var obehagligt. Va? Och det säger mig en sak att även om man är på en sån plats att man är på väg in i evigheten, bara om några timmar kanske, så är det inte säkert att man har vad som behövs för att möta den evigheten. Han hade den där kaxigheten med sig hela vägen. Va? Det var ingen förändring i hans liv. Han insåg inte vad han hade gjort med sitt liv. Han hade inte kommit till den insikten. Han var hård. Han var frän. Han var liksom... hade en hållning, en attityd till både omgivningen och framförallt i honom som hänger i mitten. Han såg inte. Och så har du den andra på andra sidan. Båda två hängde ju där för samma straff, för samma sak egentligen. Han hade en helt annan hållning. Han har en helt annan attityd. Så var går själva svärdet här nu då? Ja, det går ju inte i vilken utbildning du har. Det går ju inte in i man eller kvinna. Det går rakt genom hjärtat. Den här mannen här och de här två männen här, de hade ju samma bakgrund. Men vilka skillnader det var i hållningar och attityder. Det står i Guds ord så här, att Gud står emot de högmodiga och stolta, men de ödmjuka, de ger han nåd. Och det finns någonting så starkt med det här. Och det är just det där, att det som gör skillnaden, det är hur mitt hjärta är i förhållande till han som hänger där i mitten. Den här ödmjukheten som fanns i den här mannens liv där. Den borgade för att han skulle få en fortsättning med Jesus. Jag har funderat mycket på vad det är som gör att man kommer till den platsen i livet. Ja, tydligen är det inte straff. Eftersom den där mannen som hänger på andra sidan, han har ju ett straff. Men det har ju inte hänt någonting i hans hjärta. Utan det är någonting ytterligare som måste ske. Och jag har egentligen inte svaret på hur det där kommer till i människans liv. Men jag kan se när människor kommer till den punkten i sitt liv där de böjer sitt hjärta för Jesus i sina liv och säger: Jesus, jag räcker inte. Jesus, jag red inte ut det här, Jesus. Jesus, jag kan inte fixa det här. Jesus, jag behöver hjälp. Jag behöver din hjälp. Det spelar ingen roll, Jesus, hur duktig jag än är. Jag kan inte. Det är du som måste göra det här. Och det är ju där någonstans. Jag vet inte exakt när det sker i människans liv, men det sker i mångas liv. Just det där, när just det där händer på insidan som gör att man blir frälsningskandidaten. Att man blir redo för att ta emot honom som dör där vid Golgata. Amen. Ibland säger människor så här, det är nog bra att människor får möta liksom svåra grejer och så vidare. Det kommer att knäcka dem. Det är inte alls säkert. De kan bli mer förhärdade. Det finns människor som har varit med fruktansvärda grejer, de är stenhårda. De är mer liksom raljanta, mer liksom sarkastiska än någonsin. Så det är inte så att liksom, om du slår huvudet i liksom en stolpe liksom tillräckligt många gånger så kommer du inse. Nej, det är inte så det fungerar. Och det vet Herren. Det vet Jesus också. Det är därför Jesus inte har det förhållningssättet till människor. Det förhållningssättet Jesus har till människor, det är erbjudandet. Han säger: det är ditt om du vill. Du är välkommen. Han öppnar sina armar och dör där. Och inkluderar en hel värld. Men det är intressant att se också. För jag tänker lite grann på han här som är på andra sidan. När vi börjar prata om honom, då känner vi det var fint av honom att han var på det där sättet. Och visst, Jesus dör för honom. Men Jesus dör också för han som var förhärdad. Han som hade den attityden, den hållningen. Jesus dör för alla människor. Han dör för dem som du skulle vilja själv skulle dö. Han dör för alla människor. Han älskar alla människor. Han älskar de älskvärda. Men han älskar också de som ingen vill älska. Därför att hans kärlek är så mycket mer än vad någon mänsklig kärlek kan prestera. Jag är övertygad om att du har flera stycken som älskar dig. Du har någon mamma eller någon sån där som älskar dig. Någon hund kanske. Eller någon. Vi har ju alla någon som sover. Och det känns ju gott. Men sen finns det ju människor som är väldigt svåra att älska. Du träffar dem på ditt jobb. Som är liksom, det är svårt att älska dem. Ibland kan man känna att det är lite svårt att älska svenskar. Det är svårt att älska liksom danskar eller isländare. Det kan vara svårt, va? Det är kulturella skillnader och allt möjligt sånt där. Men du vet, Jesus, han ser förbi de här grejerna. Han ser ut över det där. Han ser förbi liksom utseende, han ser förbi åldrar, han ser förbi alla de här sakerna. Han har fokus på en enda sak, och det är människans hjärta. Därför att någonstans där hos alla människor så finns det ett hjärta som han är ute efter. Och det är det han fokuserar på. Han vet varför människor är som de är. Han vet varför människor är, beter sig som de gör och allt det där. Han ser såren där. Han ser det som har gått fel. Han ser de saker. Han ser förbi de saker. Och du vet att när den här fräcke mannen där liksom håller på med Jesus där, så får han inte ett svar. Ingenting kunde provocera Jesus. Utan han blir inkluderad precis i den bönen som Jesus bad, som vi läste. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är stort. Det krävs en kärlek som är fullkomlig. Och den har inte du. Och den har inte jag. Men den har han. Han har en fullkomlig kärlek. Sen dör de. Alla tre dör. Och det blir liksom en väldigt konstig känsla där på Golgataplatsen. Därför att hela klockan är ju tre på eftermiddagen när det här händer. De hänger upp honom klockan 9. Klockan 3 dör han. 6 timmar hänger han där. Och när han dör så slocknar solen. Allt blir bara svart. Och det mullrar och det händer saker. Det står att döda kom ut ur sina gravar. Och det var en riktig turbulens. Alltså. Och då kan man tänka, nu är allt över. Va? Allt har bara slocknat där. Men du förstår, det var inte över, det var början. Är det en mummelförsamling vi har här, eller en hallelujaförsamling? Det var inte över, det var början. Så ja. Därför att det som händer vid korset, det fortsätter in i templet. Och nu kanske inte du har läst din bibel och du kanske inte kan historien runt omkring. Jag ska inte delge allt det om det. Men du förstår att alla de här människorna som stod runt omkring, de var ju så bevandrade i det här. De visste allting om offer. De kunde det här med lamm, att det skulle offras och så vidare. Det var judar som stod där. De visste allting. De hade ett stort tempel som de gick och tillbad i. Och det där templet var liksom vidhäftat med mängd olika reglementen och begränsningar och också möjligheter. Det fanns ju mycket runt omkring det där. Templet var jättestort, stod där i Jerusalem. De här människorna kunde det här. Och det är därför det står i Guds ord att det här med Jesus, det är inte en dårskap för juden. Det är dock en stötesten. För förhedningen, vad är för idioti det här? En dårskap, därför att de kan inte historien. De kan inte bakgrunden till de här sakerna. Men för juden är det inte en dårskap, men det är en stötesten. Vad är stötestenen då? Jo, det är att just det är Jesus som blir offerlammet. Att det är han som har tagit den platsen. De är vana med den andra typen av offer, med djur och så vidare. Och nu så har Jesus tagit den här platsen. Det blir en stötesten för dem. Det provocerar. Men inte en dårskap. För dig och mig som lever här uppe vi sprang omkring i grottor på den här tiden. Men det här var ju kultiverat och välutvecklad del av världen på den tiden. Man hade väl liksom medvetenhet och kunskap om det här. Och då så sker någonting här. Att när Jesus dör, och du kan man lyssna på det här. Han ropar en gång till med hög röst och sen ger han upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Och jorden skakade och klipporna rämnade. Då tänkte jag, jaha, okej. Och då måste du förstå att det som händer här, det är ju så dramatiskt, va? För en jude är det ju jättedramatiskt. Jag tänker mig in i det här. Om jag skulle vara någon mötesvärd där inne i templet och höll på att fixa och greja där och tände ljus eller något sånt där. Och så helt plötsligt så bara brakar det till och så kommer hela förlåten ner. Och nu är det inte någon liten Ikea-gardin som hänger där. Utan det här är ju liksom maffiga saker. Va? Det har ju aldrig hänt någonsin att förlåten har ramlat ner. Det var ju så noga liksom bearbetat och arbetat. Det fick ju bara inte hända att det som skiljer det heliga från det allra heligaste, att det försvinner helt plötsligt. Det ramlar ner mitt i backen. Det är ju dramatik det här för de här människorna. Det är ju som om din, om du är hästtjej, det är som om din sadel går sönder, va? Det är dramatik, va? Ingen annan bryr sig om det, va? Men för dig är det ju jättehändelse, va? Och så kommer den där tjänaren springandes ut där, jag vet inte om det är några kilometer fram till Golgata, springande och ropar, vet ni vad som har hänt? Ja, det vet vi, har ju svaret där och säger, nej men inte det jag menar, förlåten som bara ramlat ner här mitt i templet. Va? Hur då? Ja, den bara kom ner, blums! När hände det då? Ja, det hände ju bara här för 5 minuter, sen har jag ju sprungit dit nu. Och så räknar de ihop det hela. När han ger upp andan där så brakar det till i templet. Det som sker vid korset fortsätter in i templet. Vad står det för egentligen? Jo, det står för någonting. Jag har en kompis nere i Gamleby. Han har varit liksom missbrukare i många år. Nu är han frälst och kommit igenom där. Han visar mig en grej som jag inte har tänkt på faktiskt. Som jag sen forskar i lite själv. Jag gillar att hålla på och leta på ord och sånt där. Och då sa han, Stefan, vet du vad förlåten står för? Det står för förlåtelse. De orden hör ihop. Och då var jag ju tvungen att forska i det. Men lite svensk, det kan man lätt kolla. Och då visade det sig att i det svenska språket så använder man ordet förlåt och hämtar det ifrån den här händelsen här. Förlåten. Om du säger förlåt lite snabbare, vad får du då? Då får du förlåt. Och mig veterligen finns det inget annat språk som har det på det sättet. Engelskan forgive. Norskan att tillge. Finskan att murvi herkinen. Nej, det har de. Men svenskan har kopplat det till det här, va? Så när han dör vid korset så blir förlåtelsen given. Det som hänger i vägen, det försvinner. Men då måste vi förstå en sak. Då tänker jag, vad bra då. Då kan ju vem som helst ramla in här. Nej. Därför att då det sker någonting här. Istället för den där fysiska förlåten, den här galinen som hängde där. Eller den här förlåten som hängde där fysiskt. Och det är därför jag säger att vi kan alla vandra ut i Golgata. Vi kan alla uppleva de här sakerna. För det har skett någonting som berör oss allihop. Du behöver inte gå igenom en fysisk förlåt. Du behöver inte gå till templet. Det finns inte ens kvar. Du behöver inte uppleva det där. Utan det står för någonting annat idag. Och det är just det här att Jesus har tagit platsen istället för den där förlåten. Och det var precis det du sa innan här. Det finns bara en väg till Gud. Och Jesus, han frimodigt säger, det är jag som är den vägen. Och han säger så här, Johannes 10, han säger, den som går genom mig, han ska komma till Fadern. Så kan man alltså gå genom Jesus. Och det står så här i Hebreerbrevet 4, vers 16. Jag tar en annan istället. Samma bok, kapitel 10, vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt eget kött. Alltså det är han själv som är förlåten. Tänk dig judarna nu, va? Judarna som ville gå in och de ville få kontakt med Gud. De ville få soning för sina synder. De ville få ordning på sina liv. Då var de hänvisade till templet. Så gick de till templet. Och där fanns det ju två olika avdelningar, kan man säga. Den ena var den heliga platsen. Där krävdes viss förberedelse för att komma dit. Men så fanns det den allra heligaste. Där i det allra heligaste, där fanns Guds egen närvaro. Gud var där med sin helighet. Och just därför att han var där med sin egen helighet och sin rättfärdighet, så var det väldigt liksom omständigt att få komma i närheten av det. Faktum var att ingen kunde gå in där, för alla hade ju någonting som liksom skulle provocera där. Alla hade ju någon synd, alla hade några fel eller sådär, så de kunde ju inte. Men så hade man förordnat det så att en gång per år fick den överste präst som var i tjänstgöring då, fick gå in, och så fick han bära fram soning för folkets synder. Det var väldigt omständigt och så vidare. Vi går inte in på mer om det. Men vad så det fungerade. Och nu så har Jesus själv öppnat upp. Genom det som sker vid korset så har han öppnat upp en ny väg. En levande väg som du och jag kan gå på. Så att vi kan gå genom honom. Hur går man genom honom? Jo, man går genom honom genom att acceptera det som sker vid korset. Det är så man går igenom honom. Jesus är så underbar. Han är så praktisk också. Så han, när han pratar om sig själv, så säger han: hej på dig då, jag heter Dörren. Och nästa gång du möter honom, förresten så heter jag Vägen också. Han använder såna här begrepp när han förklarar om sig själv. Och det tycker jag är väldigt härligt. Därför att alla har ju något förhållande till en dörr, va? Vi har ju en dörr där borta. Ni ska alla gå ut härifrån ikväll, tro mig. Och då tar du det genom dörren. Men en dörr för någonting, en dörr är något man går igenom. Och när dörren är stängd, vad säger den då? Nej. När dörren är öppen, vad säger den då? Ja. Välkommen, gå in här du. Det är ju meningslöst med en dörr om vi inte har den liksom, relationen till den. Du behöver inte ha någon dörr, va? Men du har ju en dörr för att säga både till sån, ja, alla typer av människor. Det är stängt här nu, va? Förutom ni nollänningar. Det spelar ingen roll vad man stänger. För de kommer in i alla fall och dricker kaffe. De tar ingen hänsyn till sånt. Men nu är vi här bland liksom kultiverade människor här nere på Älgarås. Så nu vet ju alla här. Och därför säger Jesus: jag är dörren. Det betyder jag måste ha en förhållningssätt till honom som en dörr. Du måste gå igenom mig. Vad händer när jag går igenom mig då? Han har öppnat en ny och levande väg genom sig själv. Vart kan jag komma då någonstans? Jo, jag kommer ju inte till Fadern. Jag kommer ju inte till platsen där jag kan få nåd över mitt liv. Jag kan få ta kontakt med Gud. Det finns ju många som säger, jag är också dörren. Det finns ju många som är om anspråket och så vidare. Och vi har alla prövat dem där. Du prövade liksom drogernas dörr. Va? Du prövade alla möjliga grejer, vägen in till lyckan. Och du hamnar ju rakt ner i kryckan. Det blir ju inte mycket lycka. Men Jesus säger, jag är dörren till Fadern. Gå igenom mig. Nu predikar jag mycket bättre än vad du ger gensvar till. Men det är jag van med. Jag ska avsluta med en tanke till bara. På grund av det som sker här vid korset, så kan du och jag, vi tillsammans, ha gemenskap med varandra. På grund av korset. Det här är vad Bibeln kallar för den kristna gemenskapen. Den kristna gemenskapen har ett kors i centrum. Egentligen har ju alla gemenskaper det. Man har ju något gemensamt. Och vi har ju alla möjliga intresseklubbar i Sverige. Det har inget att säga om det. Det är kanonkul. Vi har jaktklubben, golfklubben, frimätsklubben. Vi har alla möjliga klubbar. De har ju superkul. De är där för att de har ett intresse. Du har jaktklubben. I älgjaktstiden, det är deras konferensvecka. Men det är inget, jag har ingenting att säga om det. Men den kristna gemenskapen, den har en annan utgångspunkt. Därför att alla gemenskaper har någonting gemensamt. Vi är i det här på grund av att vi har det här gemensamt. Där mitt i jaktklubben så står det en älg i mitten. Eller i golfklubben så är det en golfklubba. Eller vad det än är för någon typ av gemenskap, så är det någonting som håller de här saken ihop, va? Låt mig bara få signalera någonting. Den kristna gemenskapen, det är inte liksom vilken typ av sång vi sjunger. Eller vilken, liksom, vilken flavor vi har. Om vi är liksom en ung församling eller vi är liksom det och så vidare. Det kan man ju ha som ett intresse, men det är inte vår utgångspunkt. Därför att om de sakerna blir vår utgångspunkt, good luck, säger jag. Om liksom ungdomligheten, det ungdomliga är själva utgångspunkten. Då kan ju du bara vara med där en tag. Va? För de flesta av er är ju utslutna för länge sedan. Va? Om det är det som är utgångspunkten. Men vi har en gemensam nämnare. Vi möts vid korset. Jag pratade med en kille en gång. Som vi kom in på det här ämnet. Och vi pratade om de här sakerna. Och han sa, jag tycker Jesus är kanon. Så. Han är jättebra. Han har mycket bra saker att säga. Så. Men jag har problem med en grej. Så. Jag har jobbat med en grej. Så. Och det är det där eländiga korset. Så. Det tycker jag är så provocerande. Men det andra det är okej. Liksom. Jag gillar liksom de sakerna. Va? Jag tycker han verkar väldigt, väldigt så mycket bra saker han säger. Men det där med korset, det tycker jag är obehagligt. Så. Det tycker jag är obehagligt. Korset kommer att vara det som både förenar och åtskiljer. Därför att det här är själva skärningspunkten. Det är där som hela saken avgörs. Därför att korset säger någonting om mig som jag inte vill att den ska säga. Korset tittar på mig och säger, du räcker inte. Korset säger, det duger inte. Korset säger, det håller inte. Korset säger, det finns någonting som är obotligt hos dig. Det säger korset till mig. Det provocerar mig. Det beskriver för mig hur illa det är med mig. Men om jag dröjer kvar och övervinner denna provokation och stannar kvar på den där platsen, då kommer bilden att ändras. Hur kan någon vara villig att betala för någonting så värdelöst som mig? Hur kan någon vara villig att ta det där straffet för de där synderna som ingen annan vet om, bara jag, och som jag skäms så mycket över i mitt liv? Hur kan någon vara villig att göra det? Vem som helst annan människa skulle ha dragit fördel av mina svagheter. Men inte han. Utan han kliver in och säger, jag tar det där på mig. Jag tar det där på mig. Ja visst, det är väldigt illa. Ja visst, det är mycket sämre än vad du någonsin kan föreställa dig. Det är en evighetsklyfta mellan dig och Gud. Men jag tar det på mig. Jag tar din plats. Jag möter upp. Jag blir bryggan. Jag blir bron. Du kan gå hel. Jag blir söndertrasad. Jag blir genomborrad. Jag blir genomstungen. Du blir befriad. Du blir upprättad. En människa som dröjer kvar tillräckligt länge på korset kommer aldrig att gå därifrån samma person igen. Vet, min pappa, han var en sån korspredikant, kan man säga. Och vi växte upp här borta i Finnrödiga. Jag kommer ihåg honom många gånger. Va? Han var en sån riktig buse, kan man säga, innan han blev frälst. Tuffing. Men när han fick möta vad Jesus hade gjort i hans bror Herman, så blir han så avundsjuk på brorsan. och så liksom förkrossade helt enkelt. Han såg förvandlingen i Hermans liv. Och så säger han så här vid något tillfälle ute i skogen när han jobbade. Och säger: Jesus, om du kan göra för mig vad du gjorde med min bror Herman, så vore jag oändligt tacksam. Där fick han uppleva frälsning. Varför? För att han var en duktig gubbe. För att han var påläst. Inte alls. För att han var som han som hängde där vid andra sidan. Han hade ett böjt hjärta. Och säger: Jesus, tänk på mig. Och där fick han uppleva frälsning. Och det här blev så stort för min pappa, va? Så hela min uppväxt, va? Alltså det jag matar dig med här idag, det har jag vuxit upp med. Det här var liksom dagligdags, va? Kom ihåg när jag var en liten kille, vet du, att pappa satt och spelade dragspel och sjöng om korset. Och så började han gråta, vet du, så att du grät. Han var ju en kraftfull karl. Så då trodde jag han var ledsen, va? Han slagit sig eller någonting sådär. Och så sa: pappa, är du ledsen? Så, nej, så, jag är så glad. Så. Ja, men du gråter ju. Men en nioåring, va? Du gråter. Ja, men jag gråter andra tårar. Så. Jaha. Ja, det aldrig, visste inte, en nioåring visste inte det, men nu vet jag ju att man kan gråta olika typer av tårar. Han hade fått uppleva det, som många andra och säkert många av er här, flesta av er, har fått uppleva detta. Men min fråga till helt till slut ikväll är: lever du i den förnyelsen? När var du ute vid Golgata sist? När satte du dig ner och tittade upp på han som hänger i mitten där? När liksom drack du in det där som hände där? Därför att, min vän, det jag talar om ikväll, det är i och för sig en engångsföreteelse, men det är färskvara. Man måste leva i det. Man måste påminna sig om det. Och jag har ett eget liksom, litet system i mitt eget liv som jag brukar använda. Det är när Stefan blir lite för kantig, va? När han blir lite vass eller lite sträv eller lite så här, lite lättretad eller olika saker. Det tror inte du att jag kan bli, men det händer. När det sker med mig så har jag lärt mig att ställa mig nya frågor. Jag har lärt mig att fråga mig själv: Stefan, när var du ute vid korset sist? När tittade du upp på allt det här som hände där? När mötte du hans blick? Han som säger: också för dig. Och då kommer jag på mig själv. Ja, det var nog ett tag sedan nu. Därför jag förstår, när man går till Golgata, man gör den här erfarenheten i sitt hjärta. När man gör det, då händer någonting med hjärtat. Det blir som John Wesley sa: om mitt hjärta blir så förunderligt varmt. Någonting händer på insidan. Det går inte att förklara det teoretiskt. Det går inte att göra, men det går att erfara det. Det går att uppleva det. Alltså allt det jag pratade om ikväll, det kan man läsa sig till. Men det hjälper inte och det räcker inte. Det är bra att du läser. Läs inte för mycket bara. Men allt det jag talar om, det finns en erfarenhet att göra här. Och den erfarenheten, den har mellan dig och Jesus att göra. Tänk på mig, Jesus. Kan du komma lite grann här? Ska vi avsluta här? Tänk på mig, Jesus, när du kommer i ditt rike. Fånga in de orden där. Jag ser en hel inställning här, va? Tänk på mig. Alltså han var inte stöddig, va? Han var: du, kan jag hänga med dig, va? Jag kan jag få komma över här? Nej. Han hade egentligen ingen förväntning, va? Han hade liksom ingen tanke. Det är klart att jag ska få ärva riket, va? Det är klart att jag ska få komma in, va? Nej. Det var bara hans inre liksom, att skulle du kunna tänka på mig när du kommer dit? Kan du bära mig i ditt hjärta? Och där säger Jesus, det räcker för mig. Här får du en plats. Kom bara. Jag kan tänka mig han mannen där som dog där. Alltså han, jag undrar om det finns någon mer nyfrälst i himlen än han. Alltså. Ja, det finns det säkert, men han är i alla fall med i Bibeln. Alltså jag vet inte om han dog en timme efter, va? En timme frälst, va? Så möter han patriarkerna där, vet du, och Abraham, och kommer fram och hälsar på. Hallå där, vad har du för erfarenhet med Herren? Inte mycket då. Ja, vad har du gjort för erövringar liksom? Vad har du upplevt för djupheter i det här med Gud? Ja, jag kan bara säga att jag mötte honom bara för en liten stund sedan. Och han bara sa, du är välkommen in du. Han är välkommen lika mycket som han som har vandrat hela livet med Gud. Och jag tror nog att vi ska finna där i himlen en gång. Att det blir en del överraskningar för både oss och andra. Vilka som kommer vara där. Och vilka som inte kommer att vara där. Tror du att den här rövan var glad när han klev över in i evigheten? Det var nära ögat. Men det är så enkelt det här. Jag har bett mycket över hur det ser ut i Sverige. Bett mycket över vad är roten, vad är det som hindrar, va? Och jag landar bara i ett enda ord. Stoltheten. Stoltheten. Någonstans där inne i den svenska stoltheten. Men även om vi är duktiga på att liksom gestikulera, vi är duktiga att uttrycka oss, vi är duktiga att klä saker i ord, vi är duktiga också på att tala om hur fina och snälla vi är mot alla människor. Finns det någonting där som inte vill böja sig? Inte vill liksom kapitulera och bara säga Jesus. Men jag tror att det kommer komma en punkt då den mest förhärdade syndare faller ner i stoftet för han som hänger där i mitten. Jag tror det. Det är min skyldighet att tro det. För om man inte skulle tro det, då kan vi lägga ner det här. Och då har man ju också tänkt, ja, men hur ska vi bearbeta det här då? Hur ska vi få människor och oss själva också att gå i ödmjukhetens väg? Ska vi hota dem? Ska vi tala om för dem hur fruktansvärt helvetet är? Ska vi köra lite straffteknik? Ska vi ta den varianten? Och det enda sättet som jag kan se det är mitt eget förebild. Och det är han som hänger där i mitten. Hur gjorde han? Bara fäller ut armarna och dör han. Den kärleken, den liksom gränslösa, översvallande kärleken som kommer ifrån Gud, jag vill hävda och påstå, den är närmast oemotståndlig. För den kan liksom penetrera det där hårda skalet, va? Som av olika anledningar har kommit upp i människans liv. Eller i en kultur, eller i ett samhällssystem. Så kan det komma upp olika saker. Man har fört in sig själv istället för Gud i centrum. Och så kommer den där kärleken som går ut över allting. Och bara skär igenom. Bara skär igenom. När vi får se hans godhet. När vi får uppleva vad den står för. Den är närmast oemotståndlig. Och min bibel säger att det är Guds godhet som länder till bättring. Halleluja. Eller vilket evangelium vill du ha? Jag kan koppla om här. Vi kan köra gamla förbundet och damma på här. Tack gode Gud att vi har ett nytt förbund. Vi har ett förbund där vi har en sårmärkt Jesus. som var villig att gå vägen och som var villig att staka ut kursen och som blev förlåten, som vi alla kan gå igenom. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Jesus, nu tackar vi dig. Vi tackar dig för din nåd, Herre. Vi tackar dig, Herre, för ditt liv, Jesus. Jesus, du känner varje hjärta, Herre. Du känner varje person, Jesus. Herre, du vet precis hur landet ligger där, Herre. Du vet allting, Jesus. Och Jesus, vi tackar dig för att du som är den du säger att du är, Herre. Att du inte bara dog, Herre, men du uppstod också. Och du har burit fram liv och oförgänglighet fram i ljuset, Herre. Och du är här ikväll, Jesus. Jesus, tack för att du kan skära igenom, Herre. Skära igenom det där skalet, Herre. Den där hinnan, Jesus. Den där förhårdanden, Herre, som ibland gör att det liksom dina ord och det du vill göra bara studsar, Herre. Tack Jesus för att det som kommer ifrån dig kan penetrera rakt igenom, Herre. Tackar dig för det, Herre. Och därför vill vi tacka dig för Golgata, Herre. Vi vill tacka dig för korset, Herre. Därför att korset blir en skärningspunkt, Herre. Korset gör att saker och ting blir ställt på rätt plats, Herre. Tack Jesus för att vi får bara ställa oss där och skåda detta, Herre, en stund som den här kvällen, Herre. Se upp till dig, Herre. Du som har blivit upphängd, Herre, för alla människors synder, Herre. Tacka dig för det, Herre. Men genom detta så är också all synd sonad, Herre. Det finns ingenting som inte är sonat. Allt är sonat. Det finns ingenting som står i vägen längre. Jesus, du har tagit den platsen. Och Herre, därför så är du vårt enda hopp, Herre. Jesus, därför är du den väg som vi får vandra på, Herre. Jesus, du är den som vi kan gå på och beträda, Herre, så att vi kan komma in till Fadern, Herre, och få nåd och hjälp i rätt tid, Jesus. Herre, det finns många här ikväll som behöver nåd och hjälp, Herre. Det finns många människor här nu som behöver uppleva din beröring, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du är här för att röra vid vår